Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Vad säger du? Tror du att folk får problem att höra vad du säger?
När jag flyttade till Stockholm cirka 2000-2001 kanske, så var det många som, ibland när jag hade stått upp och sagt någonting i ett möte, så var det många som frågade, kan man få det här spåret på svenska?
Tycker jag var otrevligt sagt av dem.
Och Jonathan Lindqvist sågade ju mig en gång i sin NHL-blogg på Expressen, eller om det var Viasat. Efter att vi hade träffats i San Jose så berömde han mig för min väldigt fina engelska. Han sa det att Peter Sibner sopar ju hem grenen svenska som pratar bäst engelska med flera mil före nästa tävlande. Vilket är fascinerande eftersom han knappt kan prata svenska.
Mm. Vad bra sagt. Du, går att höja nivån på din mic lite, för du säger jag får knappt utslag på dig på... Ser du också ljudvågorna? Så att mina är lite högre än dina.
Jag kan höja den. Jag ser inga ljudvågor, men jag kan
Nej,
höja.
Men det såg jag. Och nu vart det mycket bättre.
Ja, sådär.
Bra. Då har inspelningen börjat.
Vad kul.
Jag gjorde lite research på dig. Ja. Mer än det jag vet själv. Och fick då höra att, vi ska se här vad han tog vägen. Det här är bra content, där har vi han. Den mest mångsidiga jäkla människa jag någonsin stött på. Företagare i allsköns branscher, jägare, professionell trubadur, reseledare, journalist, kock, golfare, hockeyspelare, familjefar, bilentusiast och drinkare bland annat. Och allt på samma gång.
Ska jag nu gissa vem det är som har sagt det här?
Nej, men vi kan säga välkommen till Vi måste prata till Peter Sibner. Och sen får du säga om du tycker att det stämmer.
Ja, jag tycker det stämmer så tillvida att jag är något av en generalist. Jag är faktiskt inte särskilt bra på någonting. Och jag ger mig inte förrän jag hittar ett område där jag är bäst i världen. Och det är väl kanske därför jag har lyckats dabbla lite med alla möjliga olika områden. För att jag söker fortfarande efter min nisch och min expertis. Och än så länge så har jag inte hittat den.
Nej. Ska vi ta dem i tur och ordning? Eller så här. Vi kan börja med hur du och jag träffades. Och vi träffades för att du var med och köpte upp något, antar jag, som heter hockeysverige.se.
Det är en vanlig misconception här faktiskt. Jag var inte med och köpte upp, utan jag anställdes faktiskt som vd för publisherbolaget NewsMe, som ägde Hockey Sverige, Fotboll Direkt och Elite Prospects.
Mm. Okay. Och hur hittade de dig då?
Jag började skriva kröniker på Hockey Sverige. Jag jobbade som försäljningschef på ett rekryteringsföretag hösten 2011. Det här var i samband med, i den vevan när Stefan Liv och Lokomotiv Jaroslav kraschade. Och då kände jag har alltid haft en dröm om att skriva, och jag skrev mycket i ungdomen och jag jobbade som journalist i tonåren och så vidare. Sen släppte jag helt det för en karriär inom näringslivet, kan man väl säga. Men själva den här skrivlusten har alltid funnits kvar där någonstans. Att, hösten 2011 började jag skriva krönikor för hockeysverige.se och började engagera mig i det. Och det tog fart ganska fort. Efter det så blev jag uppsnappad av företaget som ägde de här sajterna och frågade om jag ville ge mig in i mediebranschen, eftersom jag hade bakgrund inom affärsledning, verksamhetsutveckling och försäljning. Så att på den vägen var det. Jag slank in på ett bananskal i egenskap av krönikör och visade sig att det var andra saker jag var kanske bättre på än att skriva till och med.
du har lite den här Pippi Långstrump-inställningen, va? Det börjar utkristallisera sig för mig nu att alla jag har med i podden har den här inställningen att det har jag aldrig provat, så det kan jag säkert.
Ja, den stämmer väldigt bra på mig, skulle jag säga.
Och hur får man den då?
Jag vet inte, jag ska inte säga att jag alltid har haft den, utan det är nog mer att för min del så började nog alltihop en gång i tiden när jag var reseledare. När jag lärde mig vara reseledare, när jag gick reseledarskolan på Mallorca hösten 2000 och lärde mig prata inför folk och lärde mig slå på mina personliga styrkor i mänskliga relationer istället för att försöka, så att säga, släta över mina personliga svagheter. Och det gjorde att jag fick ett otroligt självförtroende. Ganska orimligt i vissa situationer, men det gjorde att jag höjde mig väldigt mycket som människa och släppte mycket av den inneboende rädslan som jag tror att många andra människor har för att misslyckas. Den filade jag bort under de där åren som reseledare, för man hamnade i så många situationer som man inte hade makt och kontroll över och som kunde bli riktigt, riktigt stressiga. Så att efter det så har jag nog alltid gått genom livet med en ganska orädd inställning till att testa nya saker.
Det där känns ju som någonting alla människor skulle må bra av, för den här Pippi-inställningen gör ju att man går på en del proppar. Ja. Alltså man kunde inte alls det här som man trodde att det kan vara säkert.
Nej, verkligen inte. Och särskilt, jag har väl också med åren fått mycket bättre självinsikt. Alltså att jag kan ta många av de grejerna jag sysslar med kan jag numera ta med en klackspark. För 15 år sedan kanske jag testade allting med inställningen att det här ska jag bli bäst i världen på. Men nu är det väl inte riktigt så länge. Jag har insett att jag kommer inte bli en firad musiker, och jag kommer inte heller antagligen att bli någon stjärnkock som driver egna krogar. Men jag tycker fortfarande väldigt roligt att hålla på och lära mig mer och utveckla mig själv.
Ja, för det finns ju en bok som alla självhjälpsgurus rekommenderar att man ska läsa som heter From Good to Great. Men att bli good, alltså att bli bra på någonting, det klarar de flesta av med lite övning. Men att bli great, det kräver oftast kanske 1000 gånger så lång tid som att bli bra.
Vi blev ju matade med den här boken. Jag jobbade i managementkonsultbranschen när den kom ut i början på 2000-talet, den här boken. Och det var en sån här bok som alla företagsledare och försäljningschefer och liknande med lite ambitioner skulle inte bara läsa utan också pracka på all sin personal, för att den blev ju någonstans liksom instruktionsboken för hur man skulle driva bolag när den kom ut. Riktig sån här ögonöppnare i managementkretsar. Och jag läste ju boken och jag tyckte väl att, ja, det var ju många intressanta stories, men jag tyckte att den var ju inte alltid särskilt applicerbar på precis alla situationer i livet. Så att jag debatterade ofta emot vissa grejer som stod i den här boken.
Vad populär du måste ha blivit då uppåt i leden.
Ja, precis. Verkligen.
Det där är väl, alltså det går igen i alla böcker, eller inte i alla böcker, men folk som bara har läst en bok och sen använder den som en instruktionsbok att plocka fram i alla situationer. Sådana människor är ju fullkomligt livsfarliga.
Ja, verkligen. Det spelar ingen roll om den. Jag håller med dig helt.
Och det spelar ingen roll om det är då From Good to Great, Omgiven av idioter, Bibeln eller Koranen, eller en instruktionsbok till en video. Det funkar inte att ha dem som universal lösning.
Nej, precis. Där är vi helt överens.
Vad filosofiskt det här blev på de första 8 minuterna, kände jag. Men det är bra.
Stark, flummig inledning.
Podden går ju ut på att jag har den som ursäkt för att ringa upp människor jag tycker är frän och få nitpicka deras hjärna i en stund. Så det är du. Jag tycker att du är lite frän.
Tack.
Om vi backar tillbaka bandet och tar det i någon slags kronologisk ordning. Du är skåning och född någon gång på 70-talet. Kan det stämma?
Nej, jag är smålänning, men det stämmer att jag är född i maj 1979, ja.
Fast du sa i början att du pratade skånska.
Nej, du sa i början att du hade haft Johan Mr. Madhawk Svensson med. Och gliringarna jag har fått över min dialekt så frågade jag om det fanns ett översatt språkspår som hjälp för de som inte förstår skånska.
Ja, det var jag som hörde fel. Och hade det här varit en vanlig podd så hade man förmodligen redigerat bort det här. Men det gör inte jag, utan det är samtalet rått och rakt in.
Director's cut.
Ja, knappt det. 79, det är jag med. Jag blev aldrig reseledare, men det blev du. Hur hamnade du där? För vi grundade oss där någonstans.
Ja, du. Ja, det började med att jag aldrig fick göra lumpen. Om jag ska vara riktigt ärlig. Jag är 18 år gammal, full av testosteron, taggad som satan på att bli kustjägare skulle jag bli. För det skulle alla de häftiga killarna bli. Min omgivning sa ju till mig att du har ju varken arbetsmoral eller disciplin eller förmåga att stå ut på en kustjägarutbildning. Ska inte du bli någon kock eller fordonsförare eller något sånt där? Nej, jag skulle bli kustjägare, men bommade mönstringen på att det visade sig att jag har en hörselskada som gjorde att jag hörde inte särskilt bra på det ena örat. Alltså dåligt på så här höga frekvenser. Så att trots att jag överklagade det där så fick jag frisedel med hälsa Y eller Z eller vad det hette. Och det var ju en jäkla törn för mitt macho-ego där som 18-åring. Så det blev ingen lumpen för mig. Jag hamnade direkt på universitetet i Växjö och började plugga marknadsföring när jag var 19 år. Och 2 år senare så tyckte jag att jag hade suttit i en skola sedan jag var 6 år och aldrig riktigt gjort något annat som var kul. Så att jag började få lite rastlöshet. Jag satt på Trygg-Hansa i Växjö och sålde försäkringar och pluggade på högskolan på dagarna. Och det var ganska dystert. Jag ville ut och leva livet. Jag ville ha sol och solsken och fagra kvinnor och barer som var öppna nätterna igenom. Så att jag drog faktiskt mynt av min golftalang och sökte in till Vingresor som golfvärd och hamnade på deras reseledarutbildning på Mallorca hösten 2000. Och det är ännu idag den mest fantastiska utbildningen jag någonsin har gått. Och på den vägen är det helt enkelt.
Du gick från basker, kajak och ingen mat till nattöppna barer, korta shorts och linne.
Ja, precis. Det blev inget attackdykande och inget strid i bebyggelse, utan det blev fullt ös på apotekets bar i Alcudia istället.
Jag tycker att det är ganska väl prioriterat.
Ja, där hittade jag väl så att säga receptet för stora delar av resten av livet också, kan man säga. Jag har ju bestämt mig att när jag en dag går ur tiden så ska det stå på min gravsten att här vilar mannen som aldrig tackade nej till en fest.
Det är en väldigt bra gravstensinskription. Vet du vad det ska stå på min?
Nej.
Se upp där nere, nu kommer han, har jag tänkt.
Ja, nej, mitt egentliga favoritgravstenscitat är ju faktiskt redan taget av Fritjof Nilsson Piraten. Här vilar en man som alltid sköt allt på morgondagen, men han bättrade sig på sitt yttersta och dog verkligen den dagen. Ja, det har han ju redan tagit, så att det här får vara nummer 2.
Det finns en i Göteborg där det står livsfarligt i sjös oduglig hamn. Det är också det är mörkt. Ja, stickspår. Och det kan det bli några. Men vi ska gå tillbaks till de här citaten jag fick om dig. Vi har klarat av reseledare, journalist, kock, golfare, hockeyspelare då. Jag var in på din sida på Elite Prospect, så den var ganska mager jämfört med vad jag hade trott.
Ja, det är väldigt många som bygger upp mig också till saker som kanske inte riktigt stämmer. Nej, jag var aldrig mycket till hockeyspelare, men jag ska vara riktigt ärlig. Jag var målvakt i unga år. Jag var faktiskt en riktigt duktig målvakt när jag var kanske 8-9 år. Men allt det tog slut en lördag eftermiddag mot Alvesta SK. När Johan Bagan Karlsson skickade en puck från egen blålinje, en rensning ut ur egen zon, som gled rakt ner mot mig. Jag stod och tänkte på annat. Pang, pucken gick in och där tog min målvaktskarriär slut.
Du gick av isen för att aldrig återvända.
I alla fall inte som målvakt. Jag började som utespelare istället, kanske 9-10 år. Ingen särskilt bra skridskoåkare. Spelade mestadels med killar som var äldre. Det blev inte särskilt bra, så att jag slutade med hockey när jag var så här 10. Och sen så började jag igen när jag var 14. Och då hade man ju missat några ganska formativa år där, kan man säga. Så att jag blev aldrig mycket till storstjärna i hockey, om jag ska vara riktigt ärlig. Spelade ju hemma i Rydaholm U16 hockey. Spelade lite med J20. Och spelade sen lite Division 4-hockey. Sen la jag väl av när jag var 20-21 någonting kanske. Och gjorde comeback i 35-årsåldern för Hanson Brothers i Division 4 Stockholm. Så att jag spelar faktiskt hockey än idag. Jag spelar i 2 stycken lag här borta i Bradenton i Florida. Så att jag håller igång hockeykarriären. Men det stod väl ganska såklart tidigt att jag aldrig skulle kunna bli något hockeyproffs.
Men du kommer kunna säga när du flyttar hem till Sverige och så, men jag var i USA och spelade lite hockey några år.
Ja, absolut.
Det kommer inte vara lögn.
Jag tränar ju också 2 pojklag i hockey nu, så att jag skulle ju också kunna säga att jag har varit i USA och varit hockeytränare.
Ja, det är ju ingen dum rit. Och vi ska inte prata om så mycket hockey, vi kommer säkert komma till det, men anledningen till att jag har ringt upp det är att du just bor i Florida. Och en av våra första interaktioner på Twitter, vi träffades naturligtvis på Twitter första gången, om man nu träffas på Twitter, men då första gången vi hade kontakt i alla fall. Och det är, alltså jag tycker väldigt mycket om Twitter, jag hänger ju där. Till och med så mycket att Brynäsarna hade en banderoll om det något år och kallade oss för Leksand Twitter Crew istället för Leksand Tifo Crew, för att jag hade väl gått bananas på någon där. Och det är en etikett jag bär med stolthet. Jag tycker det är ett fantastiskt medium, rätt utnyttjat.
Ja, jag håller med dig, särskilt kanske förr i tiden när man var ny där för nästan 10 år sedan, så tyckte jag det var jättehärligt, för att där träffar man ju massvis med härliga människor inom sina egna bransch- och intresseområden på ett sätt som man inte kunde göra någon annanstans. Så att jag var väldigt aktiv på Twitter också under de här första åren. Inte så mycket nu, men det är klart att man, numera är det mitt yrke också att hålla koll på sociala medier, så att det är klart att man är där ofta.
Jag skrev då att jag tycker att USA, det här var nog i samband med Bush-administrationen, att det här USA verkar mer och mer bli 2 civiliserade kuster med vildmark emellan. Och du tillrättavisade mig, eller sa i alla fall att jag hade väldigt fel. Ja. Jag tycker jag börjar få mer och mer rätt, ja.
Ja. Jag skulle vilja nyansera den bilden ganska så mycket. Det är ungefär som om...
Bra, för det är därför du är med.
Om du minns när Anna Kinberg Batra i egenskap av, om hon var ordförande i Moderata ungdomsförbundet en gång i slutet på 90-talet, sa att stockholmare är mycket smartare än lantisar. Håller du med om det?
Nej, men jag hävdar med bestämdhet att det är bara dumma lantisar som blir irriterade på det.
Ja, så är det naturligtvis. Jag menar att det är en väldigt grov generalisering att hävda att USA består av 2 civiliserade kuster och en stor gyttja däremellan. Det finns oändligt mycket mer i det här stora vidsträckta landet än så.
Mm. Jag tror att, då ska vi se, då var jag runt 30 då, där. Eller kanske till och med yngre. Jag tror att min bild av USA då präglades väldigt mycket av den USA-bild som förmedlas via de stora svenska medierna. Och ju mer jag analyserar det, desto mer LA och New York-centrerade märker jag att rapporteringen är här hemma. Kan du hålla med mig om det?
Ja, det stämmer ju. Det är ju egentligen kanske bara att sätta en knappnålskarta på var i USA alla de svenska nyhetskorrespondenterna finns. Och du har ju New York, du har Washington DC och du har Los Angeles, möjligen också San Francisco. Men på särskilt mycket fler ställen än så finns ju ingen svensk medienärvaro överhuvudtaget.
Du menar att vi har inte en korre i Greenbow, Alabama alltså?
Nej, det har vi inte, förutom när de åker dit och beskriver hur eländigt och bakåtsträvande och hopplöst livet ter sig på sådana här ställen. Så att jag skulle vilja säga att det är en extremt storstadspräglad svensk mediebevakning av USA. Och jag förstår ju också varför det blir så. Det är naturligtvis i de stora städerna och på kusterna mycket av USAs maktcentra finns. Och det är ju där saker och ting händer och det är där man måste vara om man ska bevaka liksom politik eller amerikanska trender eller nöjesindustrin. Men jag menar ju att det finns en väldigt det ges ofta en missvisande bild av övriga USA i svenska medier.
Ja, alltså bilden som är med de civiliserade kusterna. Sen tror jag att folk tror att mitten det är beväpnade tjockisar, my name is Earl-människor och möjligtvis lite nu blåser vi snuten.
Ja, men och de här människorna finns naturligtvis där. I större utsträckning än de finns på kusterna och i storstäderna. Men det finns ju också så mycket mer. Du har ju massvis av stora världsledande universitet. Du har ju stora städer, stora metropoler. Du har Chicago, du har Houston, du har Dallas, du har Kansas City, du har Oklahoma City, du har ökenstäderna och även här nere i Florida. Upp i norr, Minnesota, Minneapolis. Så det finns ju väldigt gott om både förmögna och välutbildade och nyanserade människor även i centrala USA. Det som jag tycker vi misslyckas med i den svenska mediebevakningen ofta, det är ju att förklara den, alltså att förstå och förklara på ett seriöst sätt den stora del av den amerikanska befolkningen som inte tycker som vi gör i Sverige. Som inte tycker att det är konstigt att man vill bevara rätten att bära vapen, som inte tycker det är konstigt att kanske ha ett ganska djupt rotat abortmotstånd till exempel. Den delen av den amerikanska befolkningen är svenska medier generellt otroligt dåliga på att beskriva.
Mm. För det, min mentala coach Jörgen som var med i första säsongen här och som jag har refererat till i nästan varje avsnitt för att han betyder ganska mycket för min utveckling de senaste åren, han har instruerat mig att för att du ska utvecklas, Emil, så måste du hitta folk som verkligen inte håller med dig och sen börja lista ut hur de har rätt i sitt resonemang.
Exakt.
Och det är fruktansvärt jobbigt och väldigt spännande när man förmår sig själv att göra det.
Ja.
Utan att gå in på din eventuellt politiska hemvist, men vi kommer in i där du bor, ja. Så är det en nästan 60% i majoritet som röstade för att behålla Donald Trump som president.
Ja, det stämmer nog rätt bra i Manatee County, så här söder om Tampa där jag bor. Det kan nog ligga runt 60, ja.
Tittar man på det i förhållande till den svenska rapporteringen om den föregående presidenten så ter ju det sig helt vansinnigt.
Ja, absolut.
På vilket sätt har de, om du skulle sätta in det så här, vad är det de tänker rätt som skulle vilja ha 4 år till med honom?
Det är en väldigt mångbottnad diskussion naturligtvis. För det första så har du ju här nere, precis som i många delstater i USA, om du räknar bort New York och Kalifornien så är ju väldigt många platser i USA väldigt 50-50 mellan republikaner och demokrater. Du har ju ett system i USA där det i princip då bara finns 2 partier som slåss om presidentposten vart fjärde år. Och av hävd så är det ju väldigt svårt för många människor att byta sida. Att gå från att vara republikan till demokrat eller vice versa är ett ganska stort steg för många. Så du har ju ändå någonstans alltid en latent fight som börjar med 45% för den ena sidan och 55% för den andra sidan. Väldigt många människor just där jag bor är ju ett typiskt övre medelklassområde med relativt konservativa värderingar, vilket ju är ger helt andra motivationsfaktorer till att rösta republikanskt än om du åker till fattiga områden i till exempel Mississippi eller Alabama där folk röstar republikanskt för att man är kraftigt emot etablissemanget i Washington. Man är väldigt konservativt lagd. Medan här är det väl ganska så många som röstar republikanskt av den anledningen att de tycker att det är ett bättre sätt att driva samhället framåt. Låga skatter, hög frihet från federala lagar och federala bestämmelser. Och också, man vill ju ha både en federal och en delstatlig lagstiftning som ger människor så mycket frihet som möjligt att bestämma över sina egna liv.
Det där är spännande. Frihet har jag, det är nog det begreppet i min världsbild som har ändrat sig mest under de senaste 10 åren. Hur tycker du, om du skulle beskriva en svensk bild av frihet kontra den amerikanska, vad skiljer de åt?
En svensk bild av frihet handlar väl mycket om att man ska vara fri att älska vem man vill, att tro på vilken gud man vill, att välja vad man vill göra i livet, välja var och hur man vill bo och vad man vill jobba med. Mm. Den amerikanska frihetsbilden grundar ju sig att, alltså, USA är en väldigt ung nation, ska man komma ihåg, som kommer från ett väldigt problematiskt förflutet jämfört med vad vi har haft i Sverige de senaste många 100 åren. Där är ju frihet betydligt mer grundmurat som en frihet ifrån överheten. Det vill säga, du har en minimal statlig inblandning i beslut omkring dig och ditt liv. Allting ifrån skatt till vad du får servera på krogen, till hur länge du ska få ha öppet, och också rätten att bära vapen, som grundar sig inte i kanske frihetskonceptet vi är vana vid hemma i Sverige, utan framförallt att man har en helt annan misstänksamhet mot staten här borta.
Den misstänksamheten kan jag till viss del dela här hemma också. Mm. Det är intressant det du säger, att USA kommer från en lite stökigare bakgrund, i varje fall i närtid. Man glömmer ofta bort när man pratar om länder att man kanske ska backa tillbaka några 100 år och se vad de grundades i. Alltså om jag skulle få välja ett land där jag skulle trivas bäst, då tror jag att jag skulle må väldigt bra i Australien minus en del av djurlivet. För läser man om Australien, så här, den vita engelsktalande befolkningen i Australien är alltså direkta arv, vad heter det? Ja, det är i direkt nedstigande led från de människorna som var för stökiga för att ha kvar i 1600- och 1700-talet Storbritannien. Alltså bara, de här dårarna kan inte vi ha här, fast vi håller på att slå ihjäl varandra och det är mer eller mindre ett Game of Thrones-landskap de sticker ifrån, så de måste vi skicka till andra sidan jorden. Det tycker jag om. Ja. Sådana människor gillar jag.
Ja, jag håller med dig.
Men om man kontrasterar det svenska och det amerikanska, så pratar man ofta om negativa och positiva rättigheter. Ja. Alltså USA verkar de negativa rättigheterna vara viktigare, alltså att man har rätt att slippa något. Medan i Sverige går man mest på de positiva rättigheterna, det vill säga man har rätt att få något. Kan det vara en håller du med mig om den sammanfattningen?
Så är det väl lite grann. I Sverige så finns ju, vi tycker ju generellt att staten är en garant för frihet och rättigheter. Det vill säga det är staten som har sett till, det är en gemensam insats som har sett till att kvinnor har rösträtt, att man har rätt att organisera sig fackligt, att man har rätt att vara föräldraledig och liknande. Här borta är ju den grundmurade inställningen, i alla fall i de här delarna av USA vi talar om, bland annat där jag själv bor, men också in i landet, är ju lite omvänd. Här är det ju människan som har slagit sig fri ifrån staten. Fri ifrån en gång i tiden, fri ifrån England, fri ifrån inblandning i Washington. Vi har ju faktiskt 50 delstater som har rätt att sätta sina egna lagar och regler väldigt långtgående. Och misstänksamheten mot staten är ju betydligt större här. Så att jag håller helt med dig. Frihetskonceptet här är ju en frihet ifrån regleringar och styrning.
Hur påverkar det Sibnerska vardagslivet då i på Floridas västkust?
Många grejer är ju mer liberalt här. Livsstilsliberalt, vilket jag ju är en stor förespråkare för. Till exempel att du kan handla öl och vin i mataffärerna i princip dygnet runt utan några regleringar och begränsningar. Du har större friheter vad gäller att starta företag och liknande. Du har större friheter vad gäller skattepolitiken. Det är betydligt lägre skattesatser på saker och ting här. Vilket gör ju det till ett ställe med många möjligheter. Också många brister naturligtvis. Att du har ju inte alls samma sociala skyddsnät här borta som vi är vana vid i Sverige. Väldigt mycket saker måste man ju betala mycket mer pengar för ur egen ficka eftersom det inte är statligt finansierat. Men det ger ju också otroliga möjligheter och skapar ju också en typ av människa som står mycket mer på egna ben istället för att förlita sig till det allmänna. Och jag ska absolut inte helt förkasta den svenska modellen, men jag har ju levt i den mer eller mindre i 40 år. Så det är ganska befriande att komma till ett ställe där människor inte förväntar sig att någon håller dem under armarna. Utan där själv är bästa dräng hela tiden. Jag sympatiserar i stort med det sättet att tänka. Och det är ganska befriande efter 40 år i det trygga, ombonade svenska systemet att på nära håll få se någonting helt annat.
Det låter lite som att i USA så måste du nästan ha en entreprenöriell inställning till hela ditt privatliv.
Ja, alltså, så är det.
Som att du blir företagare, att du ska betala in.
Man ska inte göra sig illusioner att allmänheten tar hand om en på samma sätt. Du måste ju ansvara för ditt eget... din egen kapitaluppbyggnad, till exempel som jag har två barn som antagligen kommer att vilja bo kvar här borta och bli medborgare och senare vill gå på college här borta. Ja, men då kostar det 1 miljon per barn ungefär som ska rakt upp ur egen ficka. Det är inte så att jag bara skriver in dem på Stockholms universitet när de har gått ut gymnasiet och sen får de 4 år universitetsutbildning, utan då ska jag upp med minst 1 miljon svenska kronor per barn i cashbetalningar som ska in med 200 000 kronor per termin eller liknande per barn. Det måste jag ju planera för. Det måste jag ju själv bygga upp och se till att hitta en lösning på. Samma sak är det ju med sjukvården. Jag måste se till att jag har en heltäckande sjukförsäkring som täcker alla tänkbara eventualiteter givet min familjesituation. Min pension måste jag ju se till att spara ihop till på egen hand till exempel. För det finns ingen allmän pensionskassa där en stor del av min lön bara sätts av varje månad och som sen blir kvitteringsbara när jag fyller 65. Så att man måste ju absolut angripa sitt liv på ett mer entreprenöriellt sätt här borta.
Jag tror inte att det är livsfarligt att ha det så egentligen. Inte för den stora majoriteten.
Nej,
även svenskar tror jag skulle kunna klara av det här om de fick det uppritat för sig hur det ska gå till.
Så är det. Det handlar ju mycket bara om att lära sig hur saker och ting fungerar. Vi ska ju också, vi tror ju ofta också att USA är så dramatiskt annorlunda jämfört med Sverige. Men så är det ju inte riktigt heller. Jag menar, mina barn går ju båda i en offentlig skola till exempel som jag inte betalar någonting för. Det finansieras av mina fastighetsskatter i princip, den lokala skolan. Och den är helt gratis för alla och är bara helt styrd av vilket område man bor i. Det här systemet med sjukförsäkringar är ju väldigt konstigt och knepigt innan man har lärt sig hur det fungerar. Men när man väl är inne i det så är det ju faktiskt så att den vård man har tillgång till här är ju betydligt snabbare och bättre än vad den är hemma i Sverige. Och sjukförsäkringarna är ju väldigt ofta sponsrade av en arbetsgivare. Så att om man har ett förnuftigt heltidsarbete så är ju ofta den biten också löst. Dessutom finns det ju faktiskt ett offentligt pensionssystem som heter Social Security som alla arbetstagare är en del av. Som om man är amerikan faktiskt också får del av den dagen man fyller 65. Så att på många sätt så finns det ju ett bättre socialt skyddsnät i USA än vad kanske nidbilden i svenska medier många gånger är.
För den bilden får vi ju inte här. Alltså det du säger är inga överraskningar för mig. Det är lite därför jag har ringt upp det och pratat. Men det är ju för att jag har aktivt, sen, i princip sen Trump var vald, så gav jag mig fan på att jag måste lista ut hur gick det här till.
Mm.
För i den svenska medierapporteringen är det som att vi skulle ha valt Stefan och Christer till president,
ja,
i Sverige.
Ja, Alexander Bard.
Ja. Nu är jag faktiskt ett Bard-fan, för jag kommer ut som det här. Jag tycker
ja, det
att
är
han
jag
är,
också.
Att han är han är rätt... Jag gillar folk som står still när de inte tycker att de har gjort något fel.
Ja, det är väldigt befriande i dessa likriktningens tider. Vad gäller just Donald Trump, så det var ju lite lika överraskande för mig. Jag har ju alltid, jag har bott i USA tidigare, jag bodde här borta ett år och jobbade när jag var 25-26 år. Jag har ju alltid rest mycket till USA. Väldigt många gånger per år, vi har alltid semestrat här, så att jag har ju en, alltså ända sedan jag var liten har jag varit en jättestor fan av USA. Jag höll på USA i hockey när de mötte Sverige på 80-90-talet liksom.
Det är jättekonstigt.
Ja, visst är det, men jag har alltid haft en jätteförbläss för USA. Varje gång när jag var ung och de gick in i något krig någonstans, så stod jag alltid och försvarade dem i skolan, att ja, men Saddam Hussein är ju ond, någon måste ju ta bort honom liksom. Så att jag har alltid tagit USAs parti i mångt och mycket. Och när Donald Trump blev vald 2016, så blev jag ju faktiskt nästan lika förvånad som du. Men det är inte så konstigt egentligen när man börjar peta lite under ytan, för att föraktet mot karriärpolitiker och Washington här borta är väldigt stort och väldigt grundmurat. Föraktet mot Hillary Clinton var betydligt större än vad vi någonsin kunde förstå borta i Sverige. Jag skulle vilja hävda att när man röstade in Donald Trump, så var det delvis en reaktion på att man verkligen i stora breda folklager verkligen inte ville ha Hillary Clinton som president.
Min analys är att det är nästan 100% det. Alltså det räcker med att googla en gång alltså på Hillary Clinton och senatsförhören. De förhörde henne om den här e-postservern som hon ställde utanför statens skydd. Ja. Och den arrogansen hon visar upp under de förhören, ja, det gör ju att men nej, det går inte att rösta på henne. Det är för mig helt omöjligt att rösta på henne efter att ha sett de 10 minuterna.
Det man också blev varse här borta när man flyttade hit och började umgås med, jag umgås ju nästan uteslutande med republikaner här nere, skulle jag säga. De allra flesta av våra familjens vänner och mina goda vänner här är ju republikaner. Kanske inte nödvändigtvis stora Donald Trump-fan i grund och botten, men det man också förstår och det man också har förstått här borta, jag kom ju hit vintern 2018 efter att Trump hade varit president i 2 års tid. Och det man förstår är att väldigt många, och många människor man kanske inte nödvändigtvis hade förväntat sig skulle vara det, är ju i stort sett otroligt nöjda med vad som hände under Donald Trumps år här borta. Hur arbetsmarknaden utvecklade sig, hur ekonomin utvecklade sig, och hur man kanske fick in i politiken ett narrativ igen av att USA ska stå i främsta rummet. Inte internationella konflikter, inte blanda sig i den globala storpolitiken, utan i första hand se till att amerikanska medborgare och amerikanska arbetstagare och amerikanska företag premieras i alla beslut som fattas. Och det är faktiskt det tror jag är en stor underliggande orsak till att Donald Trump kunde bli så populär och under så många år faktiskt, alltså ända fram till coronavirusutbrottet, så ledde han ju liksom presidentvalsmätningarna. Det var ju till slut covid-krisen som knäckte honom, utan det hade han ju vunnit det här valet. Och det tror jag är att man i stort sett i ganska breda folklager är väldigt nöjd med vad han faktiskt har levererat.
Ja, och då får vi ju återigen, jag är kritisk till den svenska medierapporteringen om honom, för det blir en grundanalys. Alltså jag skiter i vad han har skrivit på Twitter, eller ja, om han har rykt ihop med någon på någon presskonferens. Kan någon snälla berätta för mig vad de har tagit för ekonomiska beslut baserat på vilka ingångsvärden och vad resultatet blev? Det finns inte att läsa någonstans.
Nej, där har den svenska mediebevakningen absolut brustit. Och det, jag ska inte skylla på, jag känner ju en del av de korrespondenterna som bor här borta, vissa bättre än andra. Men det är ju också lite beroende på att det är sånt här vi vill läsa i Sverige också. De svenska medierna styrs ju naturligtvis av sin publik. Det har ju varit populärt länge att läsa om korkade amerikaner med en revolver i hölstet som bor i södern och röstar republikanskt. Det är ju någonstans ett narrativ som svenska mediepubliken förväntar sig. Och då kan man ju inte, då är det inte alldeles enkelt för en korrespondent att helt vända på det. Men det jag tycker man misslyckades med i rapporteringen omkring Donald Trump, det var ju att se igenom den kampanjföring som faktiskt bedrevs här borta av de amerikanska medierna. För att de amerikanska medierna gick ju tidigt efter valet. De var så chockade och hade missbedömt det här så grovt och gick tidigt ihop för att med all sin makt avsätta Donald Trump. Det blev deras objective redan från den dagen han blev vald. Och där tycker jag att de svenska medierna kanske misslyckades med att se igenom det. Därför att i breda folklager och ute hos väldigt många människor så gjorde Trump livet lättare för många människor. Arbetsmarknaden, bland annat där många minoriteter har sitt främsta... Alltså en stark arbetsmarknad är ju väldigt viktigt för jämlikheten, de ekonomiska jämlikheterna i ett samhälle. Arbetslöshet är ju inte bra alls. Och den har ju Donald Trump lyckats få ner. Sen om det beror på beslut han har fattat eller om det helt enkelt bara beror på svängningar i konjunkturen. Det ska jag låta vara osagt. Men han har ju lyckats göra livet bättre för många. Och det tycker jag helt har missats i den svenska medierapporteringen.
Man ser också, om man kollar igenom de svenska kanalerna, vilka komiker som får utrymme. Alltså, The Daily Show har ju gått på sexan i kanske 10 år.
Ja.
Men det är Steven Crowder har man ju inte sett särskilt mycket av på den här sidan pölen.
Nej.
Och det är kanske den roligaste även som finns. Om, nu så här, personliga preferenser när det gäller humor är ju alltid vanskliga. Men Steven Crowder, Bridget Fettesy och de, vad ska man kalla dem, konservativt frihetligt lagda komikerna,
ja.
De har jag aldrig sett på en svensk TV-kanal.
Nej, precis, och det bidrar ju naturligtvis också till den ganska ensidiga bilden som målas upp. Sen ska man väl kanske också tydliggöra här att Donald Trump har ju dels har han fattat beslut som har varit hårresande och framförallt har han ju betett sig på ett sätt som jag tycker är grovt ovärdigt för en statsledare. Det finns ju liksom inga tveksamheter om det. Jag förstår att både väldigt många amerikaner har känt sig både räddade och hotade av den retoriken. Men också att det inte har att han blev en populär hackkyckling i internationella medier är ju inte så konstigt med tanke på hur han har uttryckt sig och hur han har fört sig. Så att jag kan väl säga att jag var väl inte alldeles för ledsen att Donald Trump blev bortröstad från presidentposten. Sen är jag väl inte särskilt imponerad av Joe Biden och det nya styret heller, verkligen inte. Men en väldigt stor fördel med det här är ju att politiken kan ju förhoppningsvis bli lite tråkig igen. För den har varit allestädes närvarande och helt dominerande i många år här borta nu. Och det skulle vara väldigt skönt med en värld där politiken inte alltid står i centrum.
Mm. Där läste jag en väldigt intressant analys. Jag tror att den kom från Timbro, jag kan ha fel. Men just att... Vänstersidan tycker att allting är politik, medan högersidan tycker att politiken ska hålla en lägre profil, vilket gör att det, enligt den analysen då, är därför som kultursektorn är tämligen vänsterdominerade, för de har inget problem att blanda det, medan högersidan, konservativa sidan, tycker att det ska vara inte vattentäta skott, men att låt kulturen vara kultur, den behöver inte alltid ha en underliggande politisk sensmoral.
Nej, precis. Och Donald Trumps 4 år som president här borta har ju också gjort att politiken har krypit in i precis varenda kulturyttring som finns. Det går ju inte att skriva en låt eller göra en film eller göra en tv-serie längre utan att ha ett politiskt budskap någonstans. Och det är ganska trist tycker jag. För jag tycker det är många intressanta historier som går alldeles förlorade när allting måste byggas utifrån ett politiskt narrativ.
Mm. Jag sitter och funderar på vad nästa... Jag tänkte att jag skulle prata om... det blir en naturlig övergång. Kulturen fick mig att få en helt annan bild av vad ska vi kalla dem, vapennissarna, alltså NRA och de här miliserna i Carolina, både nord och syd. Och så. Vad är din bild av det gänget?
Ganska svårt. Jag skulle nog egentligen behöva bo här borta ytterligare lite till för att skapa mig en klar uppfattning i ämnet. Jag är ju själv uppvuxen på landet som jägare och har själv jagat i sen barnsben och själv vapenägare i Sverige och menar ju att lagliga vapenägare är ju inte ett särskilt stort samhällsproblem överhuvudtaget. Men lagliga vapenägare får många gånger ta smällarna av den brottslighet som breder ut sig. Så att det är väl klart att jag är väl i grund och botten positiv till inställningen att människor ska ha rätt att äga vapen. I Sverige för jakt och sportskytte, det är ju friheter som jag utan att tveka tar parti för. Men här borta i USA så är ju debatten annorlunda. Den är ju egentligen att staten ska inte ha något med att göra vem som äger vapen överhuvudtaget. Du ska inte ha några hinder att köpa hur många vapen du vill. Oberoende av vad du har för straffregister eller historik av psykiska problem till exempel. Så det blir ju en betydligt mer extrem frihetsdiskussion här kan jag tycka. Det är klart att USA har ett jättestort problem med vapenvåld. Både illegala vapen och även lagliga vapen som används vid massskjutningar och i många andra väldigt olyckliga situationer där barn kommer över vapen och skadas. Och familjetragedier och liknande. Så att jag har väldigt svårt att välja fot i den här debatten. Det jag vet är att jag i grund och botten försvarar människors, skötsamma människors lagliga rätt att äga vapen för olika ändamål.
Jag ska säga det, alltså den kulturella uppvaknandet jag fick, det var när jag såg Manhunt. Har du sett den?
Ja, vilken av dem?
Den som tar sin början i bombningen av OS i Atlanta.
Ja, precis. Ja. Richard Jewell.
Alltså, ja, en helt, alltså helt fantastisk och verklighetsbaserad, vilket gör att den är ju lite läskig att titta på. Mm. Men då har du har en milisledare ute i skogen som lugnt och sansat förklarar det här för en Washington-människa. Att om du tittar omkring, de här människorna i min familj, jag tänker göra precis vad som krävs för att försvara dem. Uh-huh. Vilket ju inte går, eller jag har svårt att inte sympatisera med den inställningen.
Nej, absolut. Det är där det är väldigt svårt att göra en gränsdragning. Vilka mänskliga friheter ska man inskränka? Jag tror kanske att det är inte nödvändigtvis den tekniska, det är kanske inte skjutvapnen som i stort är problemet, utan det är dels människors inställning till vad man tänker göra med dem och dels den tradition av uppror och upplopp och, som finns i USA. Det finns ju onekligen farliga miliser här på ett helt annat sätt än vad vi har i Sverige. Och det är klart att det sker ju skolskjutningar som är djupt tragiska på ett sätt som det inte riktigt gör någon annanstans i världen. Det är ju ett samhällsproblem som jag tror också går väldigt mycket bortom själva vapenpolitiken.
Ja, om någon har bestämt sig, och det är även samma sak i Sverige, har någon bestämt sig för att få tag på en bössa och göra illa någon, så kommer de ju få tag på en bössa och göra illa dem.
Ja, så är det absolut.
Då kan jag referera till avsnittet med Jens Rundberg som jag faktiskt döpte till att jag vill beväpna granntanten.
Ja.
Nej, men så här, där jag bor, ett par mil utanför Leksand, skulle någonting hända här så kanske vi har i bästa fall polis på plats på en timme.
Ja.
Och för mig är det lugnt. Alltså jag är farligare utan pistol än vad min granntant är med pistol. Ja. Så jag kommer försvara min familj ganska bra. Men hon är änka och bor längst in på en skogsväg.
Ja.
Alltså vad ska hon göra om det blir inbrott? Alltså om det kommer två stycken dit mitt i natten.
Ja.
Då, jag vet inte, om hon kanske borde få ha en 9 mm i en låda någonstans. Ja, efter att hon har genomgått någon slags utbildning.
Det är ju också så här att förr i tiden så var ju faktiskt det lagliga vapenägandet var ju faktiskt en inte oviktig del av den svenska totalförsvarsstrategin. Det vill säga om du har 150-200 000 jägare med skjutvapen ute i stugorna, så är det inte alldeles roligt för en främmande makt att ta sig in och kontrollera vissa delar av landet. Så att, jag tycker det här är en jättesvår diskussion. Det går ju naturligtvis inte att bortse ifrån de tragiska händelser som sker där någon har tagit vapen i hand och gått in och skjutit på en skola eller liknande. Men precis som du säger, har man bestämt sig för att skada andra, så är kanske tillgången till vapen inte det främsta hindret.
Jag tror att just att diskussionen är så svår är ju en anledning till att man måste ta den oftare och fundera igenom på vad man verkligen tycker om saker och ting.
Där är ju också en intressant diskussion i skillnaderna mellan just USA och Sverige, att du har ju en otroligt mer långtgående rätt att försvara ditt hem och din egendom här borta i USA. Om du skulle skjuta eller slå ihjäl en inbrottstjuv till exempel, så är det ju, ska det ju väldigt mycket till för att du blir dömd för det här borta. Medan i Sverige så har du ju en nödvärnsrätt som i betydligt större utsträckning tar hänsyn till begrepp som mer våld än vad nöden kräver och liknande. Den diskussionen finns ju inte alls här.
Nej, och just att göra den bedömningen om någon är på väg in genom min ytter, den kommer bli svår, kan jag säga. Ja, för jag har två ungar och en fru bakom, och då kommer de inte komma förbi. Alltså, det tar stopp där.
Där delar vi uppfattning helt och hållet, du och jag, Emil.
Nu vart jag nästan lite upprörd här, men det är... Nej, men så här, jag hävdar ju med bestämdhet att svensk lag tar slut vid min tomtgräns.
Ja, nej, det är nog en betydligt mer allmängiltig uppfattning än vad man kanske tror. Det kan ju låta extremt när du säger det, men jag tror att ställda inför fullbordat faktum, så är det nog så de flesta, både svenskar och amerikaner, faktiskt både skulle agera och att hävda sin rätt.
Ja, och då är det så att då spelar jag in med efter en annan regelbok här, naturligtvis. Men ibland måste man ta en tvåa för att någon slår målvakten över blocken, liksom.
Ja.
Jag vill återvända till vardagslivet. Du bor i någonting som heter Lakewood Ranch, om jag har fattat det rätt.
Jajamän.
Och jag googlade det lite nu på morgon. Är det något slags mellanting mellan så här gated community och vanligt, eller hur är det? För det benämns på hemsidan som planned neighborhood.
Ja.
Vad är det?
Det är väl en typ av samhälle som kanske egentligen inte riktigt finns i Sverige. Det var ju en gång i tiden en jättestor bondgård. Bara fält och ängar och kossor. Så sent som början på 90-talet så fanns det ju ingenting här, utan det var bara vildmark i princip.
Alltså vi tänker South Fork från Dallas typ.
Ja,
det är det jag ser framför mig i alla fall.
Den typen av stora bondgårdar var det ju mycket som fanns i det här området, men ligger ganska strategiskt nära stränderna och nära I-75 motorvägen, så att man började ju avverka och bygga bostadsområden här. Så att nu är detta en så kallad master planned community med ett stort antal olika villa- och lägenhetsområden. Här i hela Lakewood Ranch bor väl kanske ungefär 40 000 människor nu, och områden i alla prisklasser egentligen. Upp till väldigt, väldigt dyra villor borta i Concession och Lakewood Ranch Country Club, som kanske, där kanske villorna startar på 1,5-2 miljoner dollar någonstans, till mer modesta lägenhetsområden och någonstans mittemellan områden där vi bor. Vissa villaområden är gatade, vissa är det inte.
Och hur är det en egen, ska man kalla det kommun? Alltså, hur översätter man community? Alltså, finns det en borgmästare för Lakewood Ranch eller motsvarande?
Lakewood Ranch är ju alltså vad som kallas för unincorporated Manatee County. Så att vi har faktiskt inget eget postnummer här, utan vi tillhör postnumret Bradenton. Så att vi är ingen egen stad, utan vi rider lite grann på Manatee Countys poliskår och skolsystem och liknande. Så att vi är ingen inkorporerad, registrerad stad på det viset, utan man skulle kunna säga att detta är en del av Manatee County, där Bradenton är residensstad, så att säga.
Och hur stor är då Bradenton, alltså om man jämför med svenska ställen?
Vad bor det i Bradenton? 150 000 kanske. I hela Manatee County bor väl ungefär 400 000 människor. 450. Det är också, och så är vi ju helt och hållet grannar då med Sarasota County, där det bor ytterligare än 450 000 människor kanske. Så att det bor ungefär 1 miljon människor i det här Minnesota-området.
Och det, alltså det blir ju absurt när man jämför med svenska städer. Alltså vårt kommunalråd här då chefar över ungefär 12 500 människor, eller vad det är, 15 000 kanske. Men du pratar om miljoner där.
Alltså ja, i de två counties, de grand counties som ligger här, så bor det nästan 1 miljon människor ungefär. Så att ja, det är klart, allting är ju mycket större. Det bor mycket mer, även Florida är ju faktiskt ganska, man får ju intrycket av att det är ganska glesbefolkat, men det är ju en av USAs mest tättbefolkade delstater faktiskt. Så att saker och ting blir ju oändligt mycket större här. Städerna är större, villaområdena som byggs är större. När någonting etableras så är det på en helt annan skala än vad vi är vana vid. I Sverige, i en svensk mellanstor stad, så är det ett stort fastighetsprojekt att bygga 500 lägenheter. Här är det ett stort fastighetsprojekt att bygga 10 000 villor.
Ja, det är spännande. Det byggs alltså endast runt 50 000 nya bostäder i Sverige per år.
Ja.
Vilket ju är försvinnande lite om man jämför med hur du har det där.
Ja, verkligen. Det är en helt annan bostadspolitik, det är en helt annan fastighetspolitik. Här är det ju väldigt, det är väldigt lätt att få tag i en hyresbostad. Det finns ju alltid en öppen fastighetsmarknad här. Om man vill hyra en bostad så är det bara att höra av sig till ett företag som hyr ut bostäder. Det finns ingen hyresreglering. Alla är fria att sätta vilken hyra man vill. Och det är ju en helt annan cirkulation på fastighetsmarknaden. Det är väldigt vanligt att amerikaner köper ett nytt hus och flyttar var tredje år. Det gör vi ju kanske inte riktigt i Sverige.
Nej, det är intressant det där, för jag har precis lyssnat på Kompasspodden idag, där de har pratat om svensk bostadspolitik som ju är icke-fungerande. Jag ska återkomma till det, för jag ska intervjua Lars-Anders Johansson på Villaägarnas Riksförbund om just det, han som driver Kompasspodden. Ja. Men jag kan shouta redan nu, lyssna på Kompasspodden, den är jättebra. Jag har hört att du bor granne med Mick Jagger också, stämmer det?
Ja. Mer eller mindre.
Hur långt bort har, vad är grannen då?
Ja, fågelvägen bort till Mick Jaggers kåk är det väl 3 kilometer, 2-3 kilometer kanske.
Ja, det är inte vad vi kallar grannar här där jag bor då, men det är ju det är samma område. Men det tyder på, för jag kan tänka mig att hans villa ligger i en annan prisklass än eran.
Ja, det gör den. Jag skulle säga att min villa ligger väl i prisklassen $500,000 och hans var väl någonstans runt $3 million tror jag. Så att det är väl faktiskt så att han är ju gift med en betydligt yngre kvinna, rockstjärna som han är, ska man ju vara det. Och jag tror faktiskt att det var så här att hennes föräldrar bodde här nere i The Lake Club, som är alltså grannområdet till vårt område. Det ligger precis bakom murarna till min dotters skola faktiskt. Så han bor bara en 600-700 meter från min dotters skola. Och jag tror att i samband med att svärföräldrarna bosatte sig här så köpte de också en kåk. Det blev ju lite uppmärksamhet i lokalpressen så att säga när vi fick en rockstjärna hit.
En till. Du är också att betrakta som rockstjärna då, enligt min research. Har du listat ut vem det var som berättade allt det där för mig?
Kan det vara Jocke Englund på Hockey Sverige kanske?
Nej, inte han Moring.
Nej, han är från Övik.
Ja, okej. Okay. Ja, något fel var det i alla fall. Nej, det var en av de här USA-korrespondenterna som vi pratade om tidigare, som är New York-baserad.
Kan det vara min vän Per Bjurman?
Det kan vara din vän Per Bjurman. Den mest mångsidiga jäkla människa jag någonsin stött på, säger han om dig.
Han är fin, Per. Han skulle kommit hit i julas. Jag hade köpt så mycket julmat, förstår du. Jag skulle göra prinskorvar och köttbullar och Janssons frestelse, rödbetssallad och sill och snaps. Och hade ett stort julkalas på gång. Stackars Per har ju suttit ensam väldigt mycket i New York här under pandemin. Och här nere i Florida har vi ju nästan inga restriktioner alls. Att han såg jättemycket fram emot den här vistelsen. Men då åkte faktiskt min fru på covid veckan innan jul här. Så han fick ju vända på flygplatsen och åka hem till lägenheten på Manhattan igen. Men nu kom han faktiskt ner här för ett par veckor sedan och var på besök och fick lite svensk husmanskost till livs, den gode Per. Och det värmer hjärtat att kunna göra för en vän som har suttit instängd så mycket som han har gjort det senaste året.
Ja, och när man pratar med Per så det blir inte så mycket hemlagat.
Nej,
det är mycket restaurang.
Han är väl ingen... han är en otrolig skribent. Kanske inte så mycket av en kock.
Nej. Jag är lite intresserad av flytten till USA. Du packade ihop familj, fru och två ungar och drog.
Ja.
Hur säljer man in det hemma och vad är planen? Alltså jag vet att du jobbar kvar på samma ställe och att, ja, berätta du.
Jag har ju de senaste 9 åren drivit framförallt eliteprospects.com som är vår stora flaggskeppswebsite inom Eversport Media Group kan man väl säga. Vi växte väldigt mycket i Nordamerika. Jag reste jättemycket till Nordamerika. Jag var här 4-5 gånger om året.
Och berätta för dem som inte vet vad det är.
Ja, Elite Prospects är ju kanske världens största databas för hockeyspelare. Vi har över 800 000 spelare i databasen. Det är the go-to place för alla som behöver googla fram någonting som har med hockey att göra. Och det är en sida som har vuxit väldigt mycket de senaste åren och vi har nu uppemot 1,5 miljon unika besökare i veckan. Så att det är en globalt väldigt populär sportsajt. Och jag flyttade över till USA för lite drygt 2 år sedan i syfte att etablera vårt amerikanska huvudkontor här borta. Och driva verksamheten vidare för att kunna kapitalisera på alla de möjligheterna som fanns borta i Nordamerika.
Hur får man ekonomi? Alltså jag hänger ju på Elite Prospects en hel del. Det kostar ju ingenting. Hur får man ekonomi i en sån sajt?
Ja, dels så lever vi på annonsintäkter. Vi har ju 1,5 miljon unika besökare i veckan, så det blir ju väldigt mycket annonsutrymme att sälja. Men sen är det inte helt rätt som du säger att det inte kostar någonting, för vi erbjuder faktiskt nu vårt EP Premium-medlemskap där alla som är stora hockeyfans kan köpa in sig på betydligt mer avancerade funktioner och få mer innehåll och mer statistik och bättre funktioner. Så att vi har faktiskt kommit upp i nästan 9000 betalande kunder på Elite Prospects nu, så att det är en stor och växande abonnemangsaffär också.
Och när det är 9000, då kan det ju inte bara vara scouter och sportchefer, utan det måste ju vara folk som är nördar.
Det är allt ifrån hockeyföräldrar till scouter och GMs och vanliga hockeyfans.
Och vad är planen då för att etablera er i Nordamerika? Vad är affärsplanen?
Vi håller på med ganska mycket brand extension, som det heter, omkring Elite Prospects just nu. Vi kommer att släppa vår webbshop här borta i Nordamerika där vi kommer att börja sälja hockeyutrustning. Vi utökar vår innehållsaffär. Vi har drivit igång flera redaktionella sajter som heter Elite Prospects Rinkside. Så att vi börjar bli ett litet mediehus här borta. Jag flyttade hit med inte 2 tomma händer ska jag väl säga, för jag hade ju en stark sajt i ryggen, men det var bara jag när vi flyttade hit, och nu är vi ju 7 stycken heltidsmedarbetare och ytterligare kanske 10-12 frilansare och contractors. Så att vi har väl i viss mån etablerat oss ganska så ordentligt här borta nu.
Hur ser konkurrenssituationen ut alltså och mottagandet?
Ja, man är ganska små med amerikanska mått mätt. Mediemarknaden här är ju hisnande enorm. Så att det är klart att det första året så handlade det ju fortfarande mycket om att berätta vilka vi var och förklara vilka Elite Prospects är. Så att just att bygga upp kännedomen omkring varumärket är ju någonting vi allra högsta grad är igång med i full fart fortfarande. Men i hockeykretsar så skulle jag säga att Elite Prospects är ett väldigt starkt varumärke.
Ja. Ni brukar ha en topplista där över mest klickade lag.
Ja, Leksand ligger ju faktiskt på global nivå väldigt högt. Leksandsfansen och Modofansen hemma i Sverige är ju legio, Och varje gång det är en övergång till Leksand, eller varje gång Leksand har värvat en ny spelare eller gjort sig av med en spelare, så är det väldigt mycket trafik på den profilen. Och Leksand som lagsida är ju en av de mest besökta i sajtens historia.
Jag sträcker på mig lite här, även fast jag inte har någonting med det att göra.
Det är väl egentligen bakgrunden till att vi flyttade hit. Vi ville väl ha lite miljöombyte också. Vi hade bott i Bålsta utanför Stockholm i jättemånga år. Och vi ville väl bort lite ifrån kylan och den gråa tristessen och den svenska avundsjukan lite grann. Jag ville också ge mina barn ett äventyr. Jag hade alltid en dröm om att flytta till USA och gå i skola här borta när jag själv var liten och fick aldrig den möjligheten. Så att det var någonting jag ville ge mina barn. Ge dem lite fler perspektiv, ge dem en utmaning i livet, göra dem lite mer självsäkra, få dem att lära sig ett annat språk och också testa någonting nytt. Men också komma bort ifrån det svenska stelbenta, icke-livsstilsliberala samhället som vi hade ledsnat på lite grann. Så att vi packade ihop familjen i 8 resväskor och flyttade över hit julen 2018.
Och vad gör man då? Jag antar att, jag vet inte vad din fru jobbar med, men jobbar gör hon?
Hon jobbar nu, ja. När vi flyttade hit så fick hon inte jobba på ett rätt bra tag eftersom det tog väldigt tid att söka arbetstillstånd och liknande. Så att det första i princip året vi bodde här borta så var hon hemmafru, mer eller mindre. Medan hon funderade lite på vad hon ville göra. Nu jobbar hon för en husmäklare här nere. Fastighetsmarknaden går som tåget här nere i sydvästra Florida just nu. Så att hon har fullt upp med det.
Hur är det när man flyttar över då? Om jag slänger en fördom på dig så tror jag att det är lättare att komma in i samhället som svensk i Florida än som smålänning i Bålsta.
Ja, väldigt mycket lättare. Det har du helt rätt i. Jag skulle väl säga att dels så är ju Florida ett ställe där väldigt många kommer någon annanstans ifrån. Det är jättemånga som har flyttat hit en gång i tiden. Kanske inte så många som har flyttat hit ifrån Sverige. Vi har ju ytterligare 2-3 svenska familjer som vi faktiskt umgås med en hel del här nere. Men de allra flesta vi umgås med är ju amerikaner. Och alla de kommer någon annanstans ifrån än Florida. Så att redan där har du ju en acceptans. Jaha, var kommer ni ifrån? I Bålsta när vi flyttade dit så hade nog alla människor man kände hade ju bott i Bålsta i 6 generationer. Så att bara det är ju en befrielse. Och sen som svensk så har man ju rent, alltså kulturellt sett är det ju inga större problem att komma in i saker och ting. Vi har ju liksom sett samma tv-serier och lyssnat på samma musik och värderingsmässigt ligger vi, är vi ganska snarlika. De flesta medelklassamerikaner som bor i villa och har 2 barn och håller på med sport och gillar att ta ett glas på helgen. Så att det har faktiskt, amerikaner är ju också mycket mer öppna generellt än vad svenskar är. Så att det har inte varit några större bekymmer alls.
Nej, och när du beskriver livet där så blir jag så här, undrar om man har en gäststuga och behov av någon nyanställning på firman. Jag blir väldigt sugen. Du har flera gånger slängt dig med ordkombinationen livsstilsliberal. Kan du sammanfatta den för mig?
Det är kanske därför jag passar in här borta och har egentligen alltid passat mer in i den amerikanska modellen. Att jag vill ha en stat och en kommun som håller sig helt utanför människors liv och låter folk leva och göra som de tycker att det passar dem själva. Så länge man inte begår brott och så länge man sköter och fullföljer sina plikter så ska man få vara i fred från stat och kommun, menar jag. Det är inte statens uppgift att lägga sig i hur vi uppfostrar våra barn eller hur vi tar ut vår föräldraledighet eller när jag vill åka och handla en låda öl. Utan det är någonting jag är fullt kapabel att bestämma över helt själv.
Ja, jag kan inte hålla med dig mer än vad jag redan gör. Jag förstår inte varför det ska vara så svårt att genomföra här.
Nej. Sen ska man väl samtidigt säga att Sverige är ju, jämfört med många länder ute i världen, så är ju Sverige väldigt livsstilsliberalt. Men det är ju ytterligare ett par nivåer här. Och särskilt i Florida som är en av de minst reglerade delstaterna vad gäller sådana saker.
Jo, men här är vi livsstilsliberala trots staten. Inte tack vare den.
Nej, helt och hållet så. Och det är alltså,
tro mig, Peter Sivner, jag har inga problem här i byn jag kommer att handla alkohol dygnet jävla runt ifall jag skulle vilja det. Nej. Det är lugnt.
Den svenska alkoholpolitiken och det svenska systembolaget är en total katastrof som inte har gjort något annars än att göra oss till konsekventa bulksupare varje lördag och hembrännare i parti och minut.
Mm. Och de säljer inga hjältsinteter på systembolaget, men det är fullt av dem på återvinningsstation.
Ja, precis. Särskilt som uppvuxen i södra Sverige de senaste 10-15 åren så har ju väldigt mycket trafik gått över gränsen. Och då har man väl någonstans misslyckats med syftet. Svenska Systembolaget är ju också en katastrof vad gäller utbud. Till exempel, jag har ju ett bättre ölutbud i min lokala matbutik här borta än vad Systembolaget i Bålsta har. Liksom.
Ja, och kollar man på siffror, vilket ju jag är intresserad av. Jag tycker att politik och beslut ska baseras på fakta i den mån de behöver, eller så här, om någon tar ett beslut som påverkar mig eller min familj och begränsar eller ger mig olika sorters friheter eller skyldigheter, då vill jag att de besluten ska baseras på alltså verifierbara data.
Ja,
och det är så att det finns inga skillnader mellan död av alkoholskador i Sverige, Finland, Tyskland och Danmark. Och i Danmark får fan 12-åringar köpa elefantöl på Ica om de vill.
Ja. Nej, det har ju inte kommit någonstans i världen och som svensk så förväntas man ju kunna hålla spriten om man säger så. Man förväntas ta några glas, för det är någonstans den bild av svenskar som har rotat sig där ute. Jag har ju bott i många länder, jag har bott i Grekland, jag har bott i Spanien bland annat och även i Danmark har jag bott under många år, och där har det varit också så här, ja nu kommer de fulla svenskarna. Så att vi har ju någonstans misslyckats med den restriktiva svenska alkoholpolitiken. Nu blev det mycket alkoholpolitik här, men det är ju bara en av bitarna i den livsstilsliberala amerikanska traditionen som jag gillar. Just sköt dig själv och skit i andra, och staten ska inte blanda sig i.
Kan man rösta på dig som statsminister i Sverige någon gång inom de närmsta 20 åren, tror du?
Jag har absolut noll politiska ambitioner. Jag har ju mild Tourettes, så att jag säger mycket konstiga saker emellanåt, så att jag har nog alldeles för mycket dåliga kommentarer och grejer i mitt förflutna skulle komma fram om jag skulle ha några som helst politiska ambitioner. Så att, nej,
fast det hindrar ju inte den förra presidenten i USA från att bli president i USA.
Det är riktigt, men jag har ju inte riktigt samma Tourettes som Donald Trump.
Inte än. Det kanske kommer med åldern. Avslutningsvis vill jag prata lite sport, för det tycker både du och jag om.
Ja.
Amerikansk kontra svensk idrott. Ja. Vad tycker du de stora skillnaderna är?
Menar du som läktarupplevelse eller som folkrörelse?
Ja, i den mån det finns en folkrörelse i USA så tycker jag börja där, för det hade jag inte alls tänkt prata om. Börja med det.
Det finns kanske inte riktigt en folkrörelse vad gäller organisationen omkring idrott på samma sätt som vi har i Sverige. Det är en väldigt stor skillnad att idrottsplatser och idrottstävlingar och idrottsutövande drivs ju nästan uteslutande i kommersiell regi här. Jag skulle väl säga att sport är en mer integrerad del av samhället här borta. Det är en väldigt viktig del i communityn. Alla ungar håller på med någon typ av sport. Ofta fler sporter. Det gör man ju i stor utsträckning i Sverige också. Men skolorna är betydligt mer engagerade i sport här borta. Det finns ju liksom alla high schools har ju ett eget baseballlag och ett eget fotbollslag. Och vi har ett eget high school hockeylag här i trakterna också. Så att sporten är väl mer integrerad, och det är, jag skulle vilja säga att sporten är ju en folkrörelse på samma sätt som vi hade lite grann i Sverige på 80-talet när Ingmar Stenmark åkte skidor. När det är Super Bowl eller en stor fotbollshändelse så blir det en jättestor social tilldragelse av det. På ett sätt som jag kanske lite grann saknar i Sverige. Det är väl egentligen bara när Sveriges fotbollslandslag spelar som det blir något liknande då. Spontanidrottandet och idrottsutövandet här borta är nog andra sidan ganska likt vad vi har i Sverige. Det finns basketplaner och fotbollsplaner och liknande överallt. Och ungarna ute och spelar landhockey och basket på gatorna i ungefär samma utsträckning som i Sverige. Idrotten är mycket mer kommersiell och jag skulle säga att läktarupplevelsen generellt sett är sämre här borta än vad den är i Sverige tyvärr. Jag går ju väldigt mycket på NHL-hockey här borta och det är även i Tampa som är regerande Stanley Cup-mästare. Nu är det ju ingen publik naturligtvis men även under normala. Jag har varit på Stanley Cup-finaler flera stycken och det blir inte samma tryck här borta på läktarna som det blir när Leksand möter Djurgården eller när Leksand möter Mora eller när det är Stockholms derby till exempel. Det är en väldigt stor skillnad tyvärr.
Jag ser det så här också som att elitidrotten i USA, alltså om du tar de här, alltså Major League Baseball, NBA, NFL och NHL, det är på en nivå av skicklighet och kommersialitet som vi inte har i Sverige. Alltså ska du ha det som motsvarar vad ska jag säga, mitt Leksands arrangemang eller arrangemanget i Mod eller engagemanget i Ängelholm, ja. Då är det ju liksom på college-nivå.
Ja.
För där framförallt, alltså college-fotboll följer jag.
Ja.
Oj vad jag kommer få skit för att jag Victoria Silvstedtar mig nu och bara uttala på engelska, men det skiter jag i. Nej men, alltså kollar du de större college-fotboll klubbarna, eller ja. Om det ens är klubbar, stan stannar ju, alltså verkligen. Ja. Och även ner på high school nivå. Hur gammal är man när man går på high school? Man är liksom, man får köra moppe.
15, 16, 17, 18, ja.
Men du kan ändå bära en hel stad på dina axlar.
Ja. Det är ju en helt annan företeelse. Det är ju någonting som vi nästan helt och hållet saknar i Sverige. Skolidrotten, alltså det är klart att skolidrotten finns, men det är ju liksom gympa 2 timmar i veckan. Här har du ju en helt annan, alltså idrottsutbildningen på skolorna syftar ju till någonting, till att representera sin skola i en sport. Och det tycker jag är väldigt sympatiskt. Alltså collegeidrotten på högsta nivå, det är ju världsklassarrangemang. Det är ju också en enorm kommersiell apparat, ska man komma ihåg. Alltså collegefotbollen här borta är ju, det är ju liksom en mångmiljardindustri i kvadrat. Mm. Samma sak för basket och liknande. Men precis som du säger, även ner på nivåerna. Jag vet ju när det är liksom, när det är high school match i baseball här, så kan det liksom vara 1500 åskådare i en liten lokal high school här i Lakewood Ranch. Det är någonting jag tycker vi missar i Sverige. Skolidrotten och universitetsidrotten finns ju nästan inte som begrepp i Sverige, och det är så jäkla synd. För det finns så mycket man skulle kunna göra, både från ett kommersiellt perspektiv och för acceptansen som idrott i stort i Sverige.
Ja, jag håller med, men det är en lång väg att vandra innan vi är där.
Ja, alltså idrotten och den akademiska världen står ju nästan i konflikt med varandra i Sverige. De gillar ju inte varandra, och här är det precis tvärtom, vilket jag tycker är väldigt synd för Sveriges del.
Ja, alltså jag sitter och googlar nu.
Det var värst vad du googlar.
Ja, jag tycker om att googla. Det finns alltså 7 stycken college fotbollsarenor med en kapacitet på över 100 000 sittplatser.
Ja.
Det är bisarrt. Det är fullkomligt bisarrt. Och det är nästan fullt varje match också på de här. Det ska man ha klart för sig. Så college-fotbollen har ju större eller högre publiksiffror än vad NFL har.
Ja. Ja, nej, och det är ju också, man märker ju också att passionen för de här lagen är ju betydligt större än vad de hos många fans är för sina respektive NFL-lag.
Ja, men blir det inte så när du får en lokal förankring, alltså att du, det är med hjärtat, medans elitidrotten i USA är business och underhållning?
Ja, nu är ju collegeidrotten en enorm business också, ska man komma ihåg. Det är ju dock inte så att utövarna får ju inga pengar, men för skolorna är ju detta en enorm business. De stora amerikanska collegen, när de skriver tv-avtal och utrustningsavtal med de stora Nike och Adidas. Det är ju helt hisnande summor det handlar om. Så det är klart att universitetsidrotten är jättestor business här borta. Bara inte för själva utövarna. De måste ju fortfarande ha amatörstatus.
Ja, men det de kan få är att deras föräldrar slipper betala den här miljonen i terminsavgift som du pratade
det
om
innan. Det får de ju, och det behöver man ju inte ens vara en athlete med utsikter att ta sig hela vägen till NFL eller NBA för att få. Alltså just scholarship baserat på att du är en duktig idrottare är ju väldigt vanligt här borta faktiskt. Det är ju en väg in i universitetsvärlden för många, inte minst från ekonomiskt utsatta områden då, som jag tycker är väldigt sympatisk och väldigt demokratisk också i många fall.
Ja, jag blir mer och mer sugen på att komma och hälsa på dig, vet du det, ju mer du pratar om det.
Du är välkommen, vi hade fruktansvärt mycket besök det första året vi bodde här borta. Det var inte alls svårt att locka någon till Florida i februari eller november, men det senaste året har det varit milt sagt deppigt på den fronten eftersom nästan ingen kan komma in i landet, så att vi hoppas att de kan öppna gränserna här snart så att jag ställer jättegärna upp och agerar värd när någon vill komma hit.
Ja, det är bra. Jag har någon dröm om att jag ska åka till USA, hyra en stor jävla Harley Davidson och åka och hälsa på kompisar jag har som spelar i NHL, för det tycker jag är roligt.
Det tycker jag låter som en fantastisk idé, får jag följa med?
Ja, men du vet triangeln där, Nashville, Arizona och Las Vegas är bra motorcykelvägar också.
Ja, det är det. Verkligen. Nashville är ett fantastiskt ställe också. Jag har inte varit där på ganska länge nu, slog det mig häromdagen, men det var ju innan vi flyttade hit mitt absoluta favoritställe i USA. Det är en fantastisk stad med en fantastisk hockeypublik och otroliga möjligheter för nöjen. Så att har du inte varit i Nashville så måste du verkligen åka dit.
Ja.
Och det sa jag inte bara till dig i egenskap av värd för den här podden, utan det sa jag till alla lyssnare också. Och till Nashville.
Ja, vi hoppas att virushelvetet släpper sitt grepp snart.
Vi hoppas det. Vi har kommit väldigt långt med vaccinationerna här borta i Florida och ja, de flesta amerikanska delstater. Så att det börjar ju verkligen ljusna nu, vilket känns otroligt positivt.
Vilket ju är spännande då i ett land som enligt den svenska bilden av det inte har någon vidare sjukvårdspolitik.
Nej, så är det ju absolut. Och covid-behandling har ju varit gratis här borta dessutom. Testning och man blir inlagd och även vaccinationer och liknande. Så att jag skulle nog säga att det amerikanska sjukvårdssystemet i stort fungerar bättre än den svenska bilden av det. Det är definitivt min takeaway efter att ha bott här borta i 2 år.
Bra, jag tror att jag kommer göra dig till poddens USA-korrespondent, Peter. Dig och Per kanske, får ni ta stad och land.
Det tackar vi för.
Du, tack för att jag har fått prata med dig. Ja, tack. Vi avslutar så. Tack, tack.
Tack, tack Emil. Tack.
Du har lyssnat på Vi måste prata som produceras av mig, Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde, dela avsnittet med dina vänner och på sociala medier. Vill du stötta podden kan du göra det via Patreon, där du hittar den på patreon.com/vimasteprata i ett ord. Eller så swishar du en slant till nummer 123-671-4679. Vi hörs!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.